Jag börjar en kvart sent, jag har 25 minuter på mig. Det är väl ungefär det som det tar, jag tänker säga, så jag hinner. Men jag kan dessvärre inte få höra vad, när Gunnar talar om hur det nu verkligen blev det som jag... Man vill fan meddela mig per telefon, då säger vi. I den mån jag inte har sett det själv. Ja, då och då så ska man ju alltså stanna upp och titta efter. Hur var det började? Hur var det vi tänkte? Och hur har det blivit? Ja. Och jag har alltså fått uppgiften att tala om när en gammal kyrka finner nya former. Hur vi tänkte. En gammal kyrka. Ja, kyrkan i vårt land är gammal. Den har funnits här i 1000 år. Nu kan vi visserligen påminna oss om att kyrkan vid det laget redan var 1000 år. Så vi är ju trots allt bara medelålders i världskristenheten. Men samtidigt kan vi konstatera att kyrkan i Sverige är äldre än den svenska staten. Den tog gestalt på 1200-talet med Birger Jarl. 1000 år gammal Kristi kyrka i vårt land. Visserligen kom Anskar hit redan på 800-talet, men det blev inte så mycket av det. Och nog hade enskilda människor under sina resor som vikingar mött kristen tro och inte blivit helt opåverkade. Men inte heller av det blev det så mycket. Men på 1000-talet kom 1000-talet kom kyrkan hit. Den kom från kontinenten då kyrkan sakta växte norrut. Och så fick det som skulle bli Sveriges första biskop, det fick man i Skara. Men av ännu större betydelse var det att det kom missionärer ifrån England med Sigfrid som den mest kände. Och han var biskopsvigd inför sin resa. Han tycks ha etablerat sig i Husaby. Och när han då biskopsvigde sin medmissionär Eskil att vara biskop Nordanskogs, det vill säga norr om gränsskogarna Tiveden och Kolmården, så kom kyrkan också till Svealand. Med en biskop i Tuna, det som sen skulle bli Eskilstuna. Den här kyrkan, Guds församling i Sverige, skulle sen bestå genom tidens växlingar. Om en tidens gång påverkade den så bröts aldrig kontinuiteten med det gamla. Även om den, som de gamla landskapslagarna visar, anslöt sig till svenska lagar och tänkesätt, så gällde den allmänliga, den katolska kyrkans regler också i den svenska kyrkoprovinsen uttalat sedan Skänninge möte 1248. När reformationen kom på 1500-talet och förändrade förståelsen av det bibliska budskapet, då var det dock de gamla biskoparna som vigde de nya. I motsats till i Tyskland och Danmark så avsattes inte de gamla. När den pietistiska väckelsen kom på 1700-talet så ledde det inte till frikyrkobildningar. Sådana kom först 100 år senare. Utan den tog form som kyrkväckelse. Med bibehållen syn på bland annat sakrament och ämbete. När man på det tidiga 1900-talet insåg att en del av kyrkans allmänneliga katolska drag saknades, så lämnade man inte kyrkan utan man kunde anknyta till det arv som fanns även om det hade kommit i skymundan. När vi till slut inte kunde undvika att reagera på att kyrkan, ju längre 1900-talet framskred, anpassade sig till en modern sekulariserad tid, då kvarstod den här nedärvda hållningen att bevara kontinuiteten. Vi förstod att 1800-talsmodellen med ett nytt samfund kanske skulle komma att bli nödvändig, men det var inte den vi valde. Arvet som från svenska kyrkan skulle i allt gott bevaras. Vi hade sett exempel på hur nya former kunde leda till att också goda delar av det andliga arvet gick förlorade. Vi hävdade därför att vi fortfarande skulle vara en del av Svenska kyrkan. I själva verket den del som bättre än andra bevarade kontinuiteten med de gångna 1000 åren av Guds församling i Sverige. När vi bildade missionsprovinsen hade det gått drygt 40 år av kamp för att bevara Svenska kyrkans arv som har två sidor. Arvet från missionstiden och därmed tillbaks till den odelade kyrkans tid, det allmänneliga, det katolska arvet, och vi har arvet från reformationen och från de lutherska fäderna. Nedbrytningen hade börjat med beslutet 1958 att låta också kvinnor få bli präster. Det var ett ofrånkomligt brott både mot bekännelsen till det bibliska budskapet och ett brott med kyrkans tradition. Med tiden blev det allt mer klart att beslutet inte avsåg att bevara kontinuiteten utan att medvetet bryta med den. Och tiden har ju utvisat att biskop Anders Nygrens reservation i kyrkomötet då, att Svenska kyrkan har slagit in på gnostikerna och svärmearmarnas väg, det har visat sig att det var klarsynt, närmast profetiskt. Viljan till att bevara Svenska kyrkans arv då, efter 58, ledde till att kyrklig samling och arbetsgemenskapen kyrklig förnyelse bildades. Men de lyckades inte hålla stånd emot den fortsatta omdaningen av kyrkan. Så togs ett nytt steg 1982 då kyrkomötet omformades. I en kyrka som tydligt erkände folkets röst inom bestämda ramar drevs nu tidens demokratiska ideal igenom också i sådana områden där den inte har någon plats. Och så fördes då också samvetsklausulen undan ur den kyrkliga lagstiftningen. Vad som hade gällt sedan kyrkans begynnelse och vad som fortfarande var ordningen i de klart största delarna av kristenheten, det skulle inte längre accepteras inom den svenska delen av denna kristenhet. Den kontinuitet som man hade strävat efter att behålla genom de tidigare seklerna, även vid omdaningen vid reformationen, den bröts nu medvetet. Ett försök att hålla stånd mot den förnyelse som i själva verket var en nedmontering av det svenskkyrkliga arvet gjordes genom Svenska kyrkans fria synod. När man inte längre kunde se biskoparna som andliga auktoriteter valde sådana i dekanerna. Synoden kämpade tappert i sina ursprungliga former i 20 år men lyckades inte bättre än kyrklig samling och arbetsgemenskap än kyrklig förnyelse. En orsak som vi ju uppenbart drabbas också av i missionsprovinsen är svenskars uppenbara ovilja att ställa sig på barrikaderna. I början av 90-talet gjorde kyrkans tidning en rundfrågning och det visade sig att en tredjedel av prästerna motsatte sig eller åtminstone var ytterst tveksamma till beslutet om kvinnliga präster. Mindre än 10% lät den hållningen komma till offentligt uttryck. De flesta hukade sig, lät andra ta striden och hoppades att kunna hålla sig undan motsättningarna. Följden blev ju dock i de allra flesta fall, och det kan ni alla ge exempel på, att den här hållningen att dra sig undan kampen ledde till att de vek sig när nyordningen drabbade dem personligen. Och förhållandena var ungefärligen likartade bland lekfolket. Ett, som det skulle visa sig, sista försök att ge det gamla kyrkliga arvet en erkänd plats gjordes med samtalsgruppen Kyrka Ämbete Enhet. Där gick de deltagande biskoparna med på att beskriva ifrågasättandet av kvinnliga präster som en hedervärd teologisk hållning. De insåg att de inte kunde säga något annat i svenska kyrkan om den skulle behålla sin respekt i mötet med andra delar av kristenheten. Men när samtalsgruppen presenterade sin rapport så blev de kvinnliga prästerna åtminstone i Stockholms stift rasande. Och biskoparna valde att behålla deras respekt framför världskyrkans och beslutade att inte längre prästviga kandidater som inte accepterade ordningen med kvinnor som präster. Det här betydde att krisen var total. Det som gällt under hela svenska kyrkans tid fram till dess gavs nu inte längre någon plats. Det fanns inte heller någon biskop som kunde stå för det gamla arvet sedan Bertil Gärtner 1991 hade lämnat sin tjänst i Göteborgs stift. Inom synoden, som då var den enda rörelse som var inställd på öppet och organiserat motstånd, så inleddes överväganden om vad som skulle göras. Med svenska kyrkans obrutna biskopliga tradition blev just frågan om biskop att kunna ha andlig gemenskap med brännande. Biskop Bertil kunde än så länge fungera som sådan, men han var ju inte odödlig. Genom svenska kyrkans långvariga och väl etablerade gemenskap med den engelska och andra anglikanska kyrkor så blev det naturligt att följa utvecklingen i England. Också där beslutades som kvinnliga präster 1992 var det. Och där bildades då rörelsen Forward in Faith, i mycket en motsvarighet till synoden. Där ställde man större krav på det här med att ha biskopar som man kunde ha full andlig respekt för. Och man lyckades i den engelska traditionen att tillgodose minoriteters rättighet. Man lyckades att få särskilda biskopar, de som kom att kallas för flying bishops. Och där växte också tanken fram på att en särskild fri provins skulle formas. Den anglikanska kyrkan består ju av en rad förhållandevis oberoende provinser. Vid övervägandena inom synoden så fann man den här idén vara värd att pröva i en svensk utformning. Av olika anledningar kom det att kallas för en missionsprovins. Tankarna fördes vidare till kyrklig samling som ordnade några möten i Falköping där idén prövades. Vid ett möte i maj 2002 stod det dock klart att det inte gick att få en gemensam uppslutning omkring en missionsprovins. Betydande grupper inom kyrklig samling, kyrkliga förbundet, bibeltrogna vänner och arbetsgemenskapen kyrklig förnyelse ville inte vara med. Vad som också hade hänt vid den här tiden var att grupper hade börjat fira egna gudstjänster. Så var det inom kyrkliga förbundet och Lutherstiftelsen. I Göteborg växte katakomben fram. I Stockholm hade dekanatet börjat att då och då ha egna gudstjänster. För många av oss var det nu klart att något måste göras. Dels hade vi människor som inte längre, vi hade kyrkfolk som inte längre fann att de kunde fira gudstjänst i sina vanliga församlingar. Med de allt fler kvinnliga prästerna och med en förkunnelse och med gudstjänstordningar som allt mer avvek från Svenska kyrkans bekännelse och arv. Och dels hade vi en ökande skara yngre män som hade en tydlig prästkallelse men som inte kunde bli prästvigda. När överläggningarna då i kyrklig samlingsregi inte ledde till någon gemensam handlingslinje så kändes läget hopplöst. Men en grupp i Göteborg under ledning av bland annat Ragnar Block och Bengt Birgersson tog initiativ. Tankarna från synoden om en missionsprovins hade goda sidor och kunde inte tillåtas att bara blekna bort på grund av bristande uppslutning vid Falköpingsmötet. Och så inbjöd man till ett möte i församlingshemmet i Sankt Pauli i Göteborg i augusti 2002.
Då satt vi på de här stolarna.
Jaha, ni. De är stämplade, för det hoppas jag då. K-märkta. Då beslöt människor som kom ifrån de gammalkyrkliga, de lågkyrkliga och de högkyrkliga traditionerna att närmare undersöka möjligheten att bilda en missionsprovins. Och mötet beslutade att bilda en stödförening för en kommande missionsprovins och tillsatte en arbetsgrupp eller styrelse, hur man vill kalla det för, som skulle utarbeta ett grundläggningsdokument som skulle uppmuntra gudstjänstgemenskaper att forma sig som koinonior och som skulle inbjuda människor att bli medlemmar i en kommande missionsprovins. Det gjordes från början klart att det inte handlade om att bilda ett nytt lutherskt samfund utan att föra vidare det svenskkyrkliga arv som den officiella kyrkan var i full färd med att förskingra. Under reformationstiden så hade Guds församling i Sverige avlägsnat missbruk som under senare tid insmugit sig, som det heter i den augsburgska bekännelsen, men behållit allt som inte i ljuset av den reformatoriska bekännelsen befanns tvunget att förändra. I Laurentius Petri kyrkoordning 1571, som ju Uppsala möte tecknade som bekännelseskrift vid sidan av augsburgska bekännelsen, så framgår precis den här hållningen med önskvärd tydlighet. I det stora hela, vid reformationstiden behölls gudstjänstordningarna. Församlings- och stiftsorganisationen förändrades inte. Man behöll ordningen med biskopar. Det blev ju nu möjligt eftersom de gamla var villiga att viga nya, även när de hade uttalat evangelisk förkunnelse. Den mest markanta förändringen blev att klostren stängdes. Men där var orsaken mindre bekännelsemässiga frågor än Gustav Vasas behov av pengar till statskassan. Missionsprovinsen bildades med samma hållning. Det i svenska kyrkans tradition som inte var förvanskat av anpassningen till den nya tidens tänkesätt skulle behållas. Och här kan man notera några distinkta drag. Det är den dubbla ansvarslinjen. För kyrkan har å ena sidan ämbetet och andra sidan det troendes allmänna prästadöme i sin helhet ansvar. Sådant som rör läran, förkunnelsen, sakramenten, ämbetet är inte öppet för beslut i demokratisk ordning, utan för detta har biskopar och präster exklusivt ansvar. När det däremot gäller planering och genomförande av provinsens och koinoniors verksamhet, inte minst vad det gäller den ekonomi som krävs, så har alla ansvar. Och här gäller samma demokratiska regler som i samhället i övrigt. Det här har lett till att missionsprovinsen, när den fullföljer de här linjerna, har två sidoordnade beslutande organ, som ni vet, ett konsistorium för ämbetslinjen och ett missionsråd för det allmänna prästadömets ansvarsområde. På församlingsplanet inom koinonierna tar det här sig uttryck i att pastor, som den gamla kyrkolagsbenämningen är, kyrkoheden som man väl kanske kan kalla honom, han ska vara självskriven ledamot i kyrkorådet. Det andra viktiga är förkunnelse enligt svenska kyrkans bekännelse. Den officiella kyrkan behåller bekännelseskrifterna men prövar inte längre sin förkunnelse mot den. Missionsprovinsen har inte funnit anledning att ändra bekännelsen men kräver faktiskt att den ska vara normgivande. Det tredje som är distinkt för det svenska arvet är traditionella allmänkyrkliga gudstjänstordningar. Och i provinsen så blev det så att de traditioner som har utbildats inom de olika bekännelserörelserna behölls. Det betyder en att det finns en frihet inom vissa ramar. Och även om det nu inte officiellt har beslutats så har det varit klart att koinonierna har varit fria att forma ordningar med karaktär av sin huvudsakliga tradition så som den går tillbaka. Också det traditionella kyrkoåret har behållits. De flesta koinonior har valt att följa 1982 års evangeliebok, behålla den, eftersom den som kom 2003 får anses vara så politiskt korrekt anpassad att det strider emot bibel och bekännelse. Nästa punkt, nästa drag är att ämbetet är exklusivt ansvarigt för sakramentsförvaltningen. Naturligtvis med det allmänkyrkliga undantaget för nöddop så måste det vara en präst eller biskop som döper och firar nattvard. Och det allmänkyrkliga kravet på tystnadsplikt för prästerna gäller också, och med ett visst undantag också för diakoner och diakonissor. Och så är det typiskt för Svenska kyrkan som skulle behållas, nämligen att det ska vara en episkopal ordning. Och det innebär flera saker. Stiftet, och det för oss blir det än så länge i provinsen i sin helhet, har en stadgad plats. Inte bara som ett samarbete som kan vara passande för fria församlingar, utan det har sin fasta plats med en särskild roll för biskopen. Vigningarna av präst, diakon, diakonissa måste förrättas av biskop, och vigning av biskop ska ske av fler än en biskop. Här kom ju för oss naturligtvis den stora frågan om det skulle finnas några biskopar som var villiga att viga vår första biskop. Och våra böner i den här frågan behagade Gud höra. Han kallade på biskop Obare i Kenya som bejakade kallelsen. Och så biträdde bland annat biskopen i den återupplivade lutherska kyrkan i Vitryssland och några andra kyrkoledare så kunde biskopsvigning förrättas i vår svensk-kyrkliga tradition. Till den episkopala ordningen hör också att prästerna egentligen inte är underställda koinoniorna. Inte anställda av koinonierna, de är anställda av provinsen. Och på ett sätt som faktiskt motsvarar moderna bemanningsföretag så är de uthyrda till koinonierna. Och prästerna är i första hand ansvariga inför biskopen och inte inför det lokala kyrkorådet. Och som sista punkt tar jag upp att Svenska kyrkan har en tradition av ekumenisk öppenhet. Det här är en fråga som vi inte har hunnit samtala om. Vi har inte fastställt gränserna här. Men Svenska kyrkan har ändå i sin tradition långt före den moderna tidens ointresse för det lutherska arvet har traditionen att vara en brobyggarkyrka inom världskristenheten. Och inom lutherdomen har Svenska kyrkan en viss särart beroende på omständigheterna under reformationstiden. Och här finns det ett arv som vi inte helt bör överge. Ja, och så kunde då missionsprovinsen i september 2003 bildas enligt de här linjerna. Avsikten var att föra vidare det svensk-kyrkliga arvet. Endast missbruk som på senare tid insmugit sig skulle avlägsnas. Missionsprovinsen skulle inte bli en ny kyrka, utan den del av Svenska kyrkan som inte fallit till föga för den moderna tidens tänkesätt. Den beskrev sig, och gör så fortfarande, tills något annat beslutas som ett fritt, icke-territoriellt stift i Svenska kyrkans tradition. När de officiella myndigheterna säger att vi utgör ett nytt samfund så svarar vi att vi förbehåller oss rätten att själva definiera vad vi är. Vi inser att vi måste leva med konsekvenserna av hur den officiella kyrkan behandlar oss, men vi låter inte dem ha sista ordet om vad vi är. Att vi inte uttryckligen bildade en ny kyrka beror på vår kärlek till och vår stolthet över den svensk-kyrkliga traditionen. Har man nu i tidigare brytningstider varit mån om att bevara kontinuiteten, så ville vi också göra det. Vi ville inte lämna Svenska kyrkans arv, vare sig det apostoliska och allmänneliga katolska eller det reformatoriska, åt sitt öde, så som det föröds av den officiella kyrkan. Och vi menade också att 1800-talsmodellen att låta varje motsättning leda till att man bildar ett nytt samfund inte riktigt längre fungerar. Och vi har ju kunnat se tendensen att man lätt blir allt mer finskuren i detaljerna. Och så har vi ju till exempel flera grupperingar av fria lutherska församlingar som sinsemellan är osams. Att var och en går åt sitt håll leder inte till att det lutherska arvet bevaras, utan att det splittras och i längden blir kraftlöst. Vad vi valde var i själva verket en modell från fornkyrkan. När man inte längre kan ha rimlig respekt för biskopens andliga auktoritet och ledning, väljer man en motbiskop och samlas omkring honom. Vi bör notera att vi än så länge, när vi inte har delat upp provinsen i flera stift, har en enda biskop, Roland. Vi andra är hans biträdande biskopar och har ingen annan position än den som biskop Roland delegerar till oss. Vi kan beskriva förhållandet mellan präst och biskop på olika sätt, men ändå gäller att det är biskopen som gestaltar den gemenskap som vi har med Kristi kyrka i sin helhet genom tiderna och med våra medkristna idag. Våra vanliga biskopar har avsagt sig rollen att upprätthålla det som av ålder gäller för bestämningen av det allmänliga, som trosbekännelsen talar om, vad som alltid av alla och överallt har blivit trott. Vi har därför format en gemenskap med biskop, präster, diakoner och diakonissor och troende lekfolk med avsikten att bevara det som en gång Sankt Sigfrid och många andra kom med, det som bröderna Laurentius och Olaus Petri förnyande förde in i den svenska kyrkan, i den svenska delen av Kristi kyrka. Bevara det som olika väckelserörelser har berikat oss med. Det vi tänkte var att ge nya former åt en gammal kyrka som var i färd med att förskingra sitt arv.